Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är besluten som format Sverige om LAS, lagen om anställningsskydd.
Med Maggie Strömberg och Erik Hedtjärn.
Och idag, Katarina von Arnt, du är med här för första gången. Du har gjort det här programmet om LAS. Varför gör ett program om LAS?
Det är väl för att det är en fråga som är aktuell nu igen, återigen. Den har ju ofta varit det, men i den här valrörelsen så har den blivit det en gång till. Därför att Moderaterna har ju sagt att de vill göra förändringar i LAS. Man vill skärpa LAS till arbetsgivarens fördel. Och Socialdemokraterna har kontrat med att man vill göra förändringar som stärker arbetstagarna igen.
Och historiskt då, finns det något spännande att berätta?
Absolut, det här är ju en av 70-talets viktigaste frågor kan man säga, eller beslut som man då tog. Det var en liksom arbetsrättslig offensiv kan man säga som Socialdemokraterna gjorde på 70-talet, och det här är en av de viktiga besluten som man tog då.
Men det är ju en lång historia, för det har ju vänt liksom flera gånger.
Ja, precis. Det här är ju det är intressant nu också, därför att Moderaterna är ju tillbaka i sina gamla hjulspår, man kan säga. Båda två, den här konflikten, höger-vänster-konflikten, är tillbaka igen. För det fanns ju en period när Moderaterna bestämde sig för att lägga ner kritiken mot LAS, eller i alla fall mildra den ganska rejält.
Perfekt ämne för besluten.
Jag står utanför Hubhult, Ikeas kontorshus i Malmö. Här jobbar idag 1500 personer, men 90 av dem varslades i våras om uppsägning. Det är personer som jobbar med till exempel kommunikation och IT-support och som kanske måste sluta nu för att företaget ska satsa mer på e-handel. Georgios Persson är en av dem som jobbar med IT på företaget i Malmö.
Men då är du lite berörd av, eller de här avdelningarna är berörda av...
Sannolikt.
Ja, alltså i alla fall grovt.
Georgios Persson tycker att det är förståeligt att företaget behöver anställa nya och göra sig av med dem som inte längre passar.
Alltså för min del så tycker jag inte att Ikeas vision eller den inslagna riktningen på något sätt är märklig. Utan jag tycker det är en bra transformation som vi behöver göra. Så jag ser fram emot en ny organisation.
Även om det skulle innebära att du inte får vara kvar?
Ja, det gör jag faktiskt.
De flesta som vill prata med mig utanför Ikea är förhållandevis positiva till att företaget byter ut anställda med fel kompetens. Och idag tycks också fler svenskar generellt vara positiva till att förändra turordningsreglerna i LAS, lagen om anställningsskydd. Enligt en mätning från DN Ipsos i våras är ungefär hälften av svenskarna positiva till att arbetsgivarna ska få större inflytande över vem som ska få behålla jobbet vid arbetsbrist. Men frågan om LAS är fortfarande någonting som skiljer höger- och vänsterväljare. Bland moderater är stödet för en förändring störst. Där tycker 7 av 10 att turordningsreglerna bör ändras. Bland socialdemokrater däremot är bara 3 av 10 för en förändring. Birgitta Pettersson, som är ordförande i Unionen-klubben på Ikea, träffar även de som är oroliga, bland de som faktiskt nu riskerar uppsägning. Och många av dem vet inte att kompetens redan idag har stor betydelse vid arbetsbrist. Det är inte bara tjänsteår som räknas. Kompetensen är det viktigaste.
Jag tror att det är inte så välkänt. Det är det inte.
Hur märker du det, att det inte är så välkänt?
Därför att jag får många frågor från våra medlemmar och som säger, ja men jag har ju jobbat 30 år på Ikea, jag sitter väl säker. Och det gör man ju tyvärr inte på grund av, man kanske har skaffat sig kompetens och man kanske sitter säker på grund av det. Men man sitter inte säker bara på sina år. Det kan man aldrig lova någon.
Grunden i LAS är att en anställd inte får sägas upp utan saklig grund. Men delar av lagen, som till exempel turordningsreglerna, kan inskränkas med kollektivavtal. Alltså att till exempel kompetens ska väga tyngre än anställningsår vid arbetsbrist. Så är det för de anställda vid Ikea som Birgitta Pettersson företräder.
Man kan ju reglera väldigt mycket med kollektivavtal naturligtvis. Och det är ju, kollektivavtalen står ju över lagen. Men här har vi ju en lag som vi har använt sedan 70-talet och som vi har praktiserat. Den har den fungerat för båda parter. Så jag förstår fortfarande inte varför den skulle behöva förändras.
Idag har alltså regeringen presenterat två nya lagar som ska öka de anställdas trygghet i jobbet. Och regeringen har i stort sett följt dem.
Men istället vinner man i trygghet i företaget. Och jag tror att tryggheten är väldigt produktiv.
Ja, överhuvudtaget så tror jag att arbetsgivarna på ett annat sätt tänker sig för innan de nu säger upp folk.
Ingen, allra minst en anställd, tjänar på att en börda som i många fall blir omöjligt att bära vältras över på den enskilde företagaren.
Jag tror gott om mänskligheten och sålunda även om arbetsgivarna.
Katarina, vad är det för tid som det här kommer i?
Ja, själva lagen, propositionen skrivs ju 1973. Och det är ju en tid när Socialdemokraterna driver igenom flera andra lagar som stärker arbetstagarna på arbetsplatserna. Så det är liksom en del av ett helt paket.
Vi har ju tidigare till exempel gjort program om löntagarfonden, Erik. Är det här, kan man säga att de hänger ihop?
Delvis är det, för att det finns en otålighet och en kritik mot att den här funktionssocialismen, det här reformerande, inte räcker till och att man vill liksom ge sig in i den här ekonomiska demokratin. Man vill bestämma också över företagen, så på det sättet så passar ju både LAS och MBL och löntagarfonderna, de hänger ihop.
Och när det gäller LAS, Katarina, vem var huvudperson vid den här tiden?
Ja, den som blir biträdande arbetsmarknadsminister och som får frågan på sitt bord, det är Anna-Greta Leijon som då tillsätts på hösten 1973.
Och jag kommer ju inte ihåg om det var, alltså det var ju Kalle Lidbom som utarbetade lagstiftningen. Och jag kommer inte ihåg om det var formellt han eller jag som stod för proppen, som skrev under proppen, det minns inte jag.
Det var faktiskt inte någon av dem utan dåvarande inrikesministern Erik Holmqvist som skrev under själva propositionen i maj 1973. Men det var Carl Lidbom, dåvarande juristkonsult i statsrådsberedningen, som hade utarbetat lagen. Och Anna-Greta Leijon hade under tiden följt frågorna om anställningstrygghet som chef för AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen.
Dels hade jag intervjuat kvinnor som hade jobbat inom textilindustrin och som förlorade jobbet, som hade jobbat, alltså varit sådana här riktiga yrkesmänniskor som hade slitit och i stort sett inte varit borta från jobbet någonting. Och sen så blev den, förlorade de jobbet och så hade de i stort sett ingen chans att få ett nytt arbete. Jag hade ju på många sätt sett mycket av strukturomvandlingen i Sverige som var då, eftersom jag jobbade med sådana frågor på AMS också.
Och de här människorna som jobbar här uppe, vi har ingen möjlighet att få något annat arbete. De som varit varslade fick gå.
I slutet av 60-talet började oron för jobben på allvar när bland annat tekoindustrin la ner sina fabriker. Regeringen tillsatte den Åmanska utredningen som utarbetade underlaget till lagen om anställningsskydd, LAS. Sen 1900-talets början hade arbetsgivarna haft rätt att fritt säga upp personal, även utan saklig grund. En rätt som visserligen inskränktes redan av Saltsjöbadsavtalet, men nu upphävdes i lag.
Det handlar om makten på arbetsmarknaden i väldigt stor utsträckning. Vem ska bestämma, och är det någon som ska få bestämma alldeles själv? Eller ska man vara flera som ska vara med och bestämma?
Minns du hur kritiken såg ut då?
Ja, alltså jag kommer ju inte riktigt ihåg. Men så vitt jag vet så togs lagen om anställningsskydd inte alls med den här lilla marginalen. Så att, men det är klart att arbetsgivarna har ju varit emot.
Nej, lagförslaget fick först ett ganska varmt mottagande faktiskt. De borgerliga yrkade aldrig på avslag på propositionen som helhet. Istället var alla tre partier måna om att betona behovet av en ökad anställningstrygghet. Men den mer tillmötesgående tonen från Moderaterna förändrades efter valet 1973 när lagen skulle drivas igenom i riksdagen. Något som i efterhand har tolkats som valstrategi. Moderaterna ville inte före valet gå emot ett förslag som stärkte de flesta väljarnas ställning på arbetsmarknaden.
Hur utvecklas den här frågan? Hur fortsätter debatten kring LAS se ut?
Ja, det blir ju en väldigt tydlig höger-vänster-konflikt med de borgerliga partierna på ena sidan och Socialdemokraterna på den andra. Under mitten av 80-talet så kräver ju då de borgerliga partierna flera gånger att man ska göra en övergripande översyn av LAS, och när man sen kommer i regeringsställning så så gör man också förändringar som stärker arbetsgivarna igen. Och när Socialdemokraterna tar makten igen så ändrar man tillbaka igen så att arbetstagarna får bli stärkta återigen då.
Men sen kommer vändpunkten, berätta.
Ja, det är ju när Nya Moderaterna tar form med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, så börjar man prata om LAS på ett helt nytt sätt.
Anders Borg är partiets chefekonom.
Vi har ju landat i slutsatsen att det är mer centralt att få ordning på arbetsmarknaden om att det lönar sig bättre att arbeta och att det blir enklare att anställa än att börja gräva upp anställningsskyddet. Anställningsskyddet i huvudsak fungerar väl idag.
Vi kan tänka oss några smärre justeringar. Vi tycker att flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden fungerar och att det är väl balanserat mellan de intressen som finns.
Så du vill inte ha fler ändringar i LAS helt enkelt?
Det vill jag inte se.
Ja, det är väl så att vi och Socialdemokraterna i olika frågor ligger nära varandra. Det här är en av dem. Vi kan ju inte bestämma vår position utifrån var Socialdemokraterna befinner sig utifrån hur vi anser man ska lösa samhällsproblem.
Anders Borg, ekonomisk politisk talesperson och senare finansminister, och Fredrik Reinfeldt, statsminister, om Nya Moderaternas nya hållning till LAS. Eva Uddén Sonnegård var statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i alliansregeringen och en av dem som skrev underlagen till besluten om den nya arbetsrätten.
Ursprunget var ju att man var väldigt pragmatisk, man utgick ifrån olika erfarenheter, man försökte se på saker och ting med nya ögon, inte vara så fast i gamla ideologiska bindningar. Och det var hela utgångspunkten. Och det gjorde ju också att allt kom upp på bordet och man började egentligen från noll på alla områden. Och vi som jobbade på kansliet, det var nog medvetet så hade inte vi en massa bagage med oss från att ha varit aktiva muffar eller någonting sånt. Utan vi skulle utgå ifrån vår kunskap och titta på liksom, de olika områdena.
Enligt Eva Uddén Sonnegård så var det i alla fall inte den här gången något strategiskt spel som låg bakom, utan en verklig kursändring hos Nya Moderaterna.
Hur gick pratet om det?
Alltså nu satt ju inte jag och formerade den politiska strategin.
Nej.
Men jag har hört de här argumenten många gånger och jag blir nästan lika förbannad varje gång. För att i varje fall så var det ju så att vi fick inte uppdrag att fundera ut hur vi skulle göra så att inte vi skulle stöta oss med löntagarna. Utan vi fick i uppdrag att gå igenom olika områden, analysera dem, komma fram till olika förslag. Och så presenterades det då för partistyrelsen som fattade sina beslut. Och jag tror att man måste förstå att det inom Moderaterna finns väldigt många olika schatteringar. Precis som inom till exempel Socialdemokraterna. Är man ett stort parti så finns det både sådana som är mer mot höger, mer mot vänster. Och det finns ju naturligtvis en blandad uppfattning. Och det var väldigt många moderater som senare kom och sa att vad skönt det var att man äntligen får säga att man tycker om facket, till exempel. Mm-hmm. Ja.
Nej, det var inte Uddén Sonnegårds roll att vara strategen. Men det fanns förstås också en strategisk fördel att behålla LAS någorlunda intakt. Särskilt som regeringen istället valde att kraftigt höja avgifterna till A-kassan. Och alla i partiet var ju heller inte helt övertygande från början.
Alltså det var ju så att det gick ju ändå ganska fort att komma fram i hela den nya arbetsmarknadspolitiken och vad som skulle göras med A-kassan, vad som skulle göras med LAS och vad som inte skulle göras med LAS och vad som skulle göras med skattepolitiken. Och det är klart att det dröjde ju ganska länge innan det här fick fäste ute i landet. Jag menar, det här, vi jobbade ju fram den här analysen i Stockholm, hade våra arbetsgrupper. Så att det är inte så konstigt att vända liksom en sån här koloss som faktiskt ett parti är. Och har man då tidigare haft en viss politisk uppfattning och styråra och så vänder vi på alla stenar och gör om, så kan det ju vara ganska svårt för medlemmar att ta till sig det.
Och sen var det faktiskt också så att Nya Moderaterna gjorde ändringar i LAS. Man skapade ALVA, allmän visstidsanställning, en möjlighet för arbetsgivarna att anställa personal under bara 2 år. Men i stort så lät man i alla fall turordningsreglerna vara, trots protester från de övriga allianspartierna som ville göra större förändringar.
Men efter att alliansen förlorat valet så vände Moderaterna igen.
Du växte upp i Norrköping. Dina föräldrar är tjänstemän.
Mamma var sekreterare på kommunen och min pappa jobbade med datasystem på landstinget. Och sen...
Anders Borg berättade i Min sanning i SVT att han i alla fall redan från 2011 varit tveksam till att lämna LAS därhen. Att det var Fredrik Reinfeldt som tagit beslutet att låta LAS vara.
Ja, Fredrik ansåg inte att vi borde göra den typen av förändringar. Och han var ju statsminister, så det var ju han som
bestämde. Men du var en annan uppfattning här alltså?
Jag ansåg att vi hade behövt gå vidare med mer reformer då. Och jag är fortfarande övertygad om att det hade varit bättre. Sen har jag har en jätterespekt för hans omdöme och bedömningar. Vi hade ju en socialdemokratisk partiledare vid den tidpunkten som hette Håkan Juholt som stormade som en riktig sån här Corbyn-socialist. Mm. Och det är klart att det byggde upp en väldigt konfrontatorisk politisk miljö.
Idag låter det lite mer som förr från båda håll. Socialdemokraternas Ylva Johansson deklarerade i början av sommaren att de kommer att avskaffa allmän visstidsanställning om de vinner valet.
Därför att arbetsgivaren använder ibland slentrianmässigt allmän visstid utan att det finns skäl. Och det ger onödigt många människor otrygga villkor på arbetsmarknaden.
Och på Moderaternas stämma i höstas slog ombuden fast att kompetens ska få väga tyngre i turordningsreglerna. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson sa sen att alliansen kommer att ändra lagen om anställningsskydd om de vinner valet. Eva Uddén Sonnegård som idag arbetar som forskare på Näringslivets forskningsinstitut Ratio, där hon just nu går igenom LAS igen, tycker ändå inte att partiets kursändring är så märklig.
Då var det viktiga att få igång sysselsättningen överhuvudtaget. Idag är det ju väldigt tacksamt att peka på kompetensbehovet. För vi har ju en enormt, vi börjar nästan få en överhettad ekonomi, även om inflationen inte är hög. Men det finns en enormt stor efterfrågan på kompetens.
Men hon tycker också att striden mellan blocken i frågan ofta varit överdriven. Konflikten om LAS speglar i större utsträckning en vilja att tydligt placera sig på höger-vänsterskalan än faktiska motsättningar, tror hon.
Alltså jag tror att i lagen om anställningsskydd så kan man liksom kanalisera en slags motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och så länge som politiska partier vill hålla den motsättningen levande så kommer ju den här lagen vara viktig. Och den liksom kanaliseras därigenom. För att i praktiken så är det ju så att arbetsgivare och arbetstagare sitter ner och förhandlar. Och på väldigt många områden i Sverige så har vi ett bra förhandlingsklimat mellan arbetsmarknadsparter. Så att den där motsättningen finns ju egentligen inte mer än att det är alltid en motsättning när man förhandlar. Man har olika intressen som man vill värna. Men jag tror inte alls att det är så skarpt som man gärna vill göra ibland politiskt inom olika partier.
Och på IKEA i Malmö pågår det där förhandlandet om vilka som ska få vara kvar när företaget ändrar inriktning. Malin Nilsson är inredare.
Såklart, åren kan räknas. Men det kan inte heller göra att man sitter och tror att man sitter säkert i sin sadel, utan man måste ju någonstans följa med i sin tid, man måste ju då utvecklas, och visst, där finns ju ett ansvar hos företaget också att kompetensutveckla om de nu behöver den typen av profil.
Opinionen har alltså blivit mer förstående för arbetsgivarnas behov, även om stödet för LAS generellt är mycket starkt. Enligt en mätning vid Göteborgs universitet tycker 94% av svenskarna att anställningstryggheten är viktig. Men olika grupper ser också olika på saken. Personer med osäkra anställningar försvarar nuvarande regler i högre utsträckning eller vill förstärka dem ytterligare. Och tjänstemän och höginkomsttagare är generellt mer positiva till att ge arbetsgivaren mer frihet. Så vad säger då Anna-Greta Leijon som var den som drev igenom lagen?
Ja, jag tror att alltså, den har varit en av de bidragande orsakerna till att vi faktiskt i Sverige har varit öppna för att acceptera förändringar på arbetsmarknaden. Varit öppna för att acceptera internationell konkurrens. Och det tror jag att vi måste vara i framtiden också. Och då gäller det att hitta en balans så att, precis som jag har sagt förut, att man kan säga ja till förändringar och ändå känna en trygghet i att jag kommer inte att bli helt utelämnad och övergiven i detta förändringens samhälle.
Anna-Greta Leijon i Katarina von Arnts reportage. Eva Uddén Sonnegård, den här moderata tidigare statssekreteraren, hon har det här resonemanget om hur tröga partier är när det gäller att förändra, att det är liksom stora kolosser och det tar lång tid att förankra och få ner och få med alla och sådär. Hur har det varit den här gången när Moderaterna har svängt igen? Hur trögt har det varit, Maggie?
Ja, men lite trögt. Det har drivits på av ungdomsförbundet framförallt, som hållit på i flera år och som också har kritiserat då partiledningen för att göra för lite. Vare sig det varit Ulf Kristersson eller Elisabeth Svantesson som har haft frågan, så har man tyckt att det händer för lite, det går för långsamt. Anders Borg har ju efteråt gått ut och sagt att han ångrar att man inte gjorde någonting sånt här. Men en rolig sak är ju att det här började, kan man säga, på kongressen 2015. Eller då drev Moderata ungdomsförbundet igenom att LAS skulle reformeras mot partiledningens vilja. Det var liksom en av de stora stridsfrågorna på den kongressen. En annan stor stridsfråga var att partiledningen lyckades få igenom tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande som regel. Och det är liksom... Det roliga med det är ju att båda de här frågorna är liksom en uppgörelse med Fredrik Reinfeldt. Här dör nya Moderaterna. Men det är ju migrationen som har blivit det som vi pratar om, inte de ekonomiska frågorna.
Mm. Och där skiljer det sig totalt från hur det var när under Fredrik Reinfeldts tid, när det LAS och den typen av frågor, den typen av positionsförändringar var det som man talade om. Det var liksom,
ja, men precis. Och de här liksom triangulerande mittenmoderaterna som skulle döda konflikterna med Socialdemokraterna, det ser ju helt annorlunda ut idag. Det finns ju också en tydligare borgerlig enighet som vi pratar ganska lite om, som jag tycker är rätt så underbevakad i svensk politik och journalistik just nu. Vad kommer hända? Kommer det bli stora reformer? Det finns ju inga tydliga uppgörelser på förhand, så det är svårare att prata om det, men det finns ju fortfarande en enighet som skulle vara intressant att titta närmare på.
Det här är ju då en sån här höger-vänster-fråga nu, som på ett sätt då gör comeback med att Moderaterna har bytt spår. Kommer det bli en valfråga? Blir det någonting som engagerar väljare?
Alltså man ser ju att LO försöker verkligen driva opinion kring den här frågan och väcka den till liv. Stefan Löfven med sin bakgrund, han bottnar ju ganska tydligt i de här frågorna. Man märker ju också att han i partiledardebatter och annat, det var ju det här som det skrattades väldigt mycket åt i partiledardebatten i maj på MeToo-frågan, när han fick frågan om kvinnors rättigheter att landa i liksom, varför vill du försämra för löntagarna? Men samtidigt så är ju inte det här en fråga, det ligger ju inte högt på den mediala agendan. Det är inte en fråga som blir ett tema i en partiledardebatt i SVT. Men det är ju kanske en fråga man kan tänka sig att Socialdemokraterna kommer vilja prata mer om när de nu, alltså med tanke på alla de väljare som har gått till Sverigedemokraterna. Det är väl på den typen av frågor man tänker att man ska kunna vinna dem tillbaka.
Men en sak som Eva Uddén Sonnegård pratar om här, det är ju att egentligen så finns det inte någon särskilt stor politisk konflikt där, för det är parterna som har liksom den här dragkampen, men att man använder den här konflikten för att ha någonting på något sätt att bråka om, som är ideologiskt och som det passar in i massa konflikter som man har i politiken. Det finns ju någonting som är liksom lite deprimerande i det där, att man inte på något sätt, eller hon då, tror inte riktigt på det här som en politisk fråga, och ändå så håller man på.
Men jag tänker att så där är ju politik ofta, alltså man ärver sina konflikter på något sätt, och du växer upp i SSU eller i Moderata ungdomsförbundet eller i Centerpartiets ungdomsförbund med en mamma och pappa som är politiker, och då ärver du kärnkraftsfrågan eller du ärver LAS eller ja, andra frågor som idag kanske liksom, där konflikten kanske inte är så tydlig utanför. Förstår du vad jag menar?
Ja, utanför den här liksom politiska världen. Den,
ja.
Sen kan man ju se hos väljarna, så är det ju också så att det är ju fortfarande en höger-vänster-fråga hos väljarna.
Ja.
Det är ju de flesta som är liksom för att man ska göra liksom stärka arbetstagarna, det är ju socialdemokrater, alltså vänsterväljare och vice versa då. Så att det, är ju, det finns ju kvar där i alla fall.
Och även om väljarna idag är mycket mer rörliga än vad man har varit historiskt, så är man ju ofta rörlig fortfarande inom sin ideologiska sfär eller sitt block, förutom då Sverigedemokraterna.
Den stora
sverigedemokratiska rörligheten.
Precis, den stora migrationen i väljarkåren.
Precis.
Och Katarina, du som har liksom dykt ner i arkiven, om man tittar på hur debatten bara ser ut när man slår upp tidningen idag och läser om LAS och jämför med på 70-talet, hur det är i grunden samma lagstiftning, hur vad blir liksom den stora kontrasten om man lägger de där bilderna bredvid varandra?
Alltså jag skulle säga att det är ganska likt. Det är inte så himla mycket nytt, utan det handlar om, som nu handlar det återigen om, att man ska stärka kompetenskraven, att det ska vara viktigare än turordningen. Och det som kanske är lite nytt nu, det är väl att man oftare använder det som ett argument för att få in fler invandrare på arbetsplatsen, att man får jobb, skapa jobb till invandrare. Det, tidigare på 70-talet så pratade man ju väldigt mycket om att man skulle stärka arbetstagarna för att kvinnor och äldre som då var, ja, medelålders då, skulle stärka sin ställning. Det är möjligen en ny grupp som man pratar om idag, men annars så ser ju liksom konflikten och frågan väldigt lik ut.
Du har lyssnat på Besluten som format Sverige om LAS, lagen om anställningsskydd. Vi som är i programmet är Erik Hedtjärn, Maggie Strömberg och Katarina von Arnt.
Fler Besluten som format Sverige finns i appen SR Play eller där poddar finns på andra platser.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.